Välkommen till programmet Efter åtta. Dagens gäst är Gustav Tane. Sändningen kom från Pings Mullsjö Nyhem.
Ja, hej och välkomna till Efter åtta med mig, Gustav Tane. Ikväll är det jag som är ju värd och jag kommer att spela lite låtar. Jag kommer att hålla i lådan fram till klockan 9. Mellan låtarna kommer jag prata lite om smide, om konst. Och kanske framförallt om meningen med konst. Men framförallt så blir det massvis av folkmusik, visor och sådana här sköna polskor och sånt där. Vi kommer börja med en visa med ranarim som heter Ljusbudar. Vår berättelse tar sin början här i Mullsjö. Ja, eller egentligen i det som fanns före Mullsjö. Jag tänker på Ryfors bruk. Ett gammalt järnbruk från mitten av 1700-talet. Där jag håller till och jobbar nu för tiden. Bruksdöden har pågått i nästan 100 år. Och fortfarande lägger den svenska metallindustrin ner runt om i landet. Men här i Ryfors, här hände någonting väldigt speciellt för ungefär 25 år sedan. En liten del av bruket rustades upp och blev en kreativ miljö för en ny sorts smeder. Konstsmeden David Persson och därefter min mästare Otto Samuelsson började smida på helt andra premisser. Och sen för ungefär 10 år sedan så tog jag över. De nya premisserna handlade om att det industriella fick stå tillbaka och det småskaliga personliga tog över. En sak tillverkas av en person åt en annan person. Det skiljer sig från hur samhället i övrigt har utvecklats där allt ska effektiviseras. Stress och hets leder fram till ett slit- och slängsamhälle där allt kan bli lite halvhjärtat eftersom ingen bryr sig ändå. Konsten är en av de få saker som inte kunde effektiviseras och kommersialiseras. När folk försökte så upphörde det att vara konst. Jag tror det är därför som smidet blev konstsmide. Så industrin försvann och de små kreativa företagen tog över. Smidet blev konstsmide och på något vis verkade det funka. Människor vill inte leva ett platt och opersonligt liv och alla behöver en liten färgklick i tillvaron. Metaforiskt talat, jag har ingen färg i mitt smide. Ja, ibland smyger in en liten färgklick här och var, men färg är inte det handlar om för mig. Textur däremot, material, det ska riva lite så man känner att man lever. Jag gick på konstdesignskola i 7 år efter estetisk gymnasie. Och det är en rätt så normal studietid för en konstnär. Det ovanliga i det här fallet det var det att jag egentligen aldrig ville bli konstnär. Jag ville smida och jag ville göra saker med händerna. Och jag ville göra det bra. Och det var där skon klämde. För då var konst en av de väldigt få vägarna som man kunde gå. Där får man göra hur man vill. Och nu när jag arbetat några år, då sitter jag återigen i skolbänken. Och den här gången så handlar det om konstnärlig forskning. Jag vill lära mig mer. Och jag ska gå in lite mer på vad man lär sig på en konstnärlig högskoleutbildning. Men framförallt så handlar det här programmet om att spela musik. Så först har vi lite mer musik. Och det här är en låt som jag förknippar med min studietid. Vi börjar med frågan, varför ska konst få finnas och till och med finansieras av samhället? Ja, vi har redan talat om konsthantverk som ett alternativ till den industriella likriktningen. Alltså att det kan vara personlig produktion. Så nu tar vi kapitlet offentlig konst. Och det här har jag delat in i tre underrubriker. Och den första, det är ordning och reda. Offentlig konst kan skapa ordning och reda. Rondellskulptur och liknande, de får ofta kritik för att de är så konstiga och underligt utplacerade där alla tvingas se dem. Men faktum är att dessa konstverk inte bara ger ett samhälle sin estetiska profil. Det hjälper också till att skapa ordning. Vi människor har nämligen en rad beteenden som vi inte riktigt kontrollerar själva. Instinkter kan man säga. En av dessa instinkter är att vi måste ha tydliga landmärken för att kunna navigera intuitivt. Så fort det finns fler än en rondell så måste jag kunna förklara för någon vilken rondell du ska svänga av vid. Om jag kan säga den blå rondellen, eller den med konstiga reflexer i, eller den med lite skog där plötsligt i en rondell, då blir det mycket enklare att beskriva, men också att spontant hitta. Konst ser ofta väldigt speciell ut och den skiljer ut sig från mängden av intryck som vi tar in. Och det här gör också att vi vaknar till. Om vi till exempel är ute och kör och så står det någon stor orange spiral eller någonting ut med vägen, då är det mindre risk att vi somnar, mindre risk att vi glömmer bort att svänga av och så vidare. Så det var nummer ett. Nummer två är att offentlig konst är brottsförebyggande. Ja, sug på den. Men först tar vi lite mer musik. Så, offentlig konst kan fungera brottsförebyggande. Otrygga områden och så kallade utsatta områden är ofta otrygga på grund av att en stor del, långt ifrån liksom alla, men en lite för stor andel av de boende i området inte känner att de är delaktiga. Man slår inte sönder sitt eget garage. I Karlstad så valde KBAB, det kommunala bostadsföretaget, att inte bara tvätta bort klottret i Orholmsgaraget. De installerade också lampor som lös på nätterna och små högtalare som spelade klassisk musik. Därtill så placerade de ut konstverk av olika slag, vilket piggade upp och gjorde miljön mer personlig. Och det fick lokalbefolkningen att bli stolta över sitt garage. Det var någonting speciellt med den platsen. Skadegörelsen minskade kraftigt, vilket sparade in pengarna. Över 100 000 kronor första halvåret hade man sparat in, vilket gjorde att det tog inte mer än ett halvår att bekosta hela installationen av PA-anläggning och högtalare och grejer. Så de tjänade alltså pengar på att göra garaget fint. Och där har vi det andra argumentet. Den tredje är lite svårare att beskriva, men jag kommer spela lite mer musik först, för jag tycker att det här med musiken, det lättar upp lite, pickar upp lite. Här tar vi en visa som är lite mer modern.
Från öcker, logers, dragspel och bas, fullmånen lyser som vaden av glas, där dansar Fredrik Åker.
Dessa två anledningar borde kunna vara nog för politiker och boende i områden att motivera nyttan med offentlig konst. Alltså att det underlättar för allmänheten och att det minskar brottslighet och minskar kostnader. Den tredje nyttan med konst i offentlig nivå, i offentlig miljö, är den som offentlig konst delar med all konst. Det speciella är att i offentlig miljö så är den förstås tillgänglig för alla. Konst har nämligen alltid en förmåga att trigga kreativitet hos människor som tar del av den. Den västerländska filosofins fader Immanuel Kant menade att nyckeln ligger i vår omdömeskraft. När en människa ser ett föremål som hon vet att det är konst, då reagerar hon spontant genom att göra ett omdöme, en kritik. Ibland så håller man den för sig själv och ibland så ser man rätt ut. Nej, men det här var ju, ja, vad det nu var. Och denna kritik, den är olika för varje person. Eller ja, varje person som tar del av verket. Och trots att det är olika så är den alltid sann. Så i konsten så blir all olikhet helt sann. Även när olika sanningar säger emot varandra. Och det här skapar frihet i tanken. Det lägger på något sätt grunden för ett demokratiskt samhälle. Och det leder fram till nya idéer, till ett kreativt tänkande. Tänk på det en stund. Så spelar vi Ale Möller. Trots att konst inte har någon funktion, inte på det sättet som en spade eller en lampa har, så fyller det ändå en funktion i samhället. Det skapar identitet, det triggar igång upplevelser och får oss att tänka kreativt. Det har en kraft att förändra. Konstnärliga studier på universitetsnivå innebär att man skapar. Det innebär också att man betraktar sitt kreativa skapande som ett kunskapande, en produktion av nytt vetande. På så vis är det samma sak som naturvetenskap och humaniora, humanvetenskap. Men på samma sätt som kvalitativ forskning skiljer sig från kvantitativ forskning, så skiljer de sig också från konstnärlig forskning. Och här är det många begrepp som man kanske inte brukar slänga sig med i talspråk, men vad jag menar är att konstnärlig forskning är i grunden annorlunda än annan forskning. Men att det är lika bra på att nå kunskap, fast att det når annan kunskap, en annan sorts kunskap. Och det här är något som jag är helt uppslukad av sedan en tid tillbaka. Så resten av programmet ska jag ägna åt funderingar kring konst som källa till insikt.
När jag om morgonen uppstår, om aftonen till vila går, till dig o Gud mitt öga ser, till dig...
Kärnan i konstnärlig forskning är konstverket. Jag talar alltså inte om konstvetenskap. I konstvetenskap bedriver man forskning om konstverk. Konstnärlig forskning är forskning i eller genom konst. Att skapa konst är själva forskningsarbetet. Konstverket är hela kunskapen gestaltad. Problemet är bara att det blir jättesvårt att stuva in detta kunskapande i en akademisk ram. Mycket förenklat så består akademin av naturvetenskap, vilket ofta är kvantitativ forskning, och humaniora, vilket ofta är kvalitativ forskning. Och konst är det nya syskonet i familjen. Det har funnits konstnärlig forskning på universitetsnivå här i Sverige sedan 1970-talet eller så. Men det är ändå nyare än till exempel naturvetenskap som uppfanns på 1700-talet. Ja, eller humanvetenskap då, som har funnits sedan medeltiden. När jag säger naturvetenskap och jag säger att den är kvantitativ, då menar jag att den har ett matematiskt förhållande till världen. Forskningen går ofta till så att man riggar ett experiment på så vis att andra kan göra om samma sak på samma sätt och få samma resultat. Oftast behöver man göra väldigt många upprepningar av samma experiment för att få ett resultat. Av resultatet så kan man sedan dra slutsatser som i bästa fall blir representativt för hur naturen är funtad. Väldigt många är lika med stor kvantitet. Därav begreppet kvantitativ forskning. Och det här, det ger en väldigt produktiv kunskap. Man kan göra väldigt mycket av den och man kan stapla olika kunskaper på varandra. Naturvetenskap är på sätt och vis arketypen för vetande och objektiv kunskap. Men en gång för många år sedan så kom någon på att livet handlar inte om matematik. Även om naturvetenskapen beskriver naturen på ett väldigt produktivt sätt så säger den faktiskt ingenting om vad det innebär att vara människa. För visst kan jag hävda att den här bakterien eller viruset har si eller så många kromosomer eller sprids över världen enligt följande mönster. Men sanningen är den att om jag fått i mig det viruset, då mår jag superdåligt. Och det finns ingenting som är värre än en riktigt tuff förkylning. Åtminstone så känner man så när man är förkyld. Ingenting kan vara värre än detta. Humanvetenskap gör anspråk på att kunna beskriva denna upplevelse och många andra känslor och sätta dem i relevanta sammanhang. Humanvetenskap är ofta kvalitativ. Det innebär att fokus ligger på några få människors beskrivning av någonting där forskarna, till skillnad från i den kvantitativa mängdforskningen, istället har möjlighet att gå in på djupet i en fråga. Forskningen inom psykologi, pedagogik, litteraturvetenskap, idéhistoria och så vidare skulle inte kunna finnas om vi inte erkände att forskning kan vara i grunden olika saker. Konstnärlig forskning försöker inte beskriva vad det är att vara människa. Och den försöker inte påstå att den beskriver naturen matematiskt. Konstnärlig forskning beskriver egentligen ingenting alls. Dess anspråk på sanning ligger i vad den gör. Ett konstverk kan inte vara objektivt. Ett konstverk kan inte upprepas av någon annan och på så vis bli samma resultat. Det finns mycket som konstverket inte är. Men som jag sa tidigare så har konst en förmåga att trigga kreativt tänkande i de som tar del av verket. Det talas bland filosofer om att konst har en kraft. En kraft att ge en effekt i sin omvärld och att därigenom förändra och förnya tankar, beteenden och förståelse hos människor. Konstverket beskriver inte verkligheten. När ett konstverk blir till, omformar det verkligheten. Filosofer talar om en tillblivelse. Samtidigt som du tar del av ett konstverk så blir det verket en del av dig. Och du kan aldrig göra den erfarenheten ogjord. På sätt och vis är allting funtat så. Du kan aldrig ose det där kullfallna trädet eller fullständigt glömma bort hur apelsin smakar. Det unika med konstens kraft att förändra är att det kommer ur en människa in i en annan människa. Och det blir på så vis socialt. Genom konsten, eller egentligen genom kultur, så har vi ett verktyg för att nå varandra på en intuitiv nivå. Genom att förnya kultur kan vi bygga en ny värld, inte genom matematik eller genom att prata om hur vi känner, men genom att skapa den, rent handgripligt. Samtidigt som vi skapar en ny värld omformar vi vårt sätt att se på den, och detta är konst. Konstnärlig forskning är att göra allt detta på ett strukturerat och metodiskt och transparent sätt. Ett sätt som gör det möjligt att bygga ny forskning ovanpå tidigare forskning. Så att vår gemensamma konstnärliga insikt under hela tiden kan fördjupas. Så hur går det då till? Ja, om konsten ska förändra tankarna hos människor, då måste forskaren bland annat sätta sig in i filosofiska resonemang, annan konstnärlig forskning och de olika tankemönster som finns tillgängliga att sätta sig in i. Och på så vis så kan forskaren bygga upp en mental karta över var dennes konstnärskap står i förhållande till andra. Därifrån riggar forskaren, som ju också är konstnären, en laboration. Laborationen ska vara uppbyggd på så vis att den sätter fingret på eller trevar runt ikring någonting som forskaren bedömer som laddat. Och det kan vara laddat för att det är så absurt, eller för att det är så fantastiskt, eller bara för att det känns viktigt och meningsfullt. Utifrån detta så börjar forskaren att skapa och hela tiden bolla sitt skapande mot filosofiska resonemang och mot annan konst. Och olika laborationer genomförs, och de som håller den här stenhårda granskningen då mot filosofi och annat, de väljs ut som och blir arbetets evidens. Och tillsammans med den teori som berör dem så blir det ett konstverk. Och verket tillgängliggörs för en publik, och teorin den skrivs oftast ner för att tillgängliggöras den också. Följer en rapport där till konstverket, och så ställs det hela ut, och så utsätts det för en granskning. Peer review kallas det system som forskning brukar granskas genom. Det går ut på att djupt insiktsfulla experter från fältet noga sätter sig in i arbetet för att ifrågasätta och problematisera dess styrkor och svagheter. Deras kritik anses ofta vara en del i evidensen, och om de lyckas såga arbetet fullständigt utan att forskaren lyckas försvara det, då kan det också få rollen som ett arbete som beskriver hur det inte är, vilket förstås också är ett resultat. Konstnärlig forskning är alltså ett metodiskt undersökande som leder fram till en slutsats som är ett fysiskt verk, en rapport och en kritik av dessa. Och det här är en funktion som konsten kan ha, och det är konstens funktion som detta program handlar om. Med det sagt så tycker jag att vi spelar lite mer musik, för musiken som jag har spelat för er ikväll, den är just den typen av konstverk som jag försöker beskriva. Du kan aldrig ha ohört denna musik. Den kommer att ha bildat kopplingar i hjärnan på dig som tillsammans med allt annat du gör bygger upp din erfarenhet av livet. För konst är inte bara pretentiösa tavlor i ett galleri. Konst är mat och musik och smide och dans och allt som skapas fritt av människohand. År 1949 publicerades George Orwells roman 1984. Den beskrev det framtida kontrollsamhället där en totalitär stat övervakar sina medborgare med kameror precis överallt. Den här boken, den gav oss begreppet storebror se dig. Jag kom också på andra begrepp som minneslucka och dubbeltänk och en hel vokabulär kring de här problemen. Och om den här boken aldrig hade skrivits, då hade vi kanske haft svårt att diskutera problemen med till exempel videoövervakning. Det finns de som menar att den boken ensam försenat videoövervakningen på allmän plats med årtionden, vilket gett samhället tid att diskutera och lagstifta i god tid. Jag minns många tv-program som under 80-talet förutsåg hur telefoner en dag skulle ha bild så att man kunde se den man talade med. Det här var ju science fiction på den tiden. Och i det här fallet så tror jag att fantasin om bild i telefonen tidigare lade just den teknikutvecklingen. För att folk blev så sugna på att ha en sån där telefon, så man satte forskare på att utveckla sån teknik. Och samma sak med en världsomsegling under havet från 1870 av Jules Verne, som förutsåg en rad tekniska möjligheter som sen blev verklighet inom 50-100 år. Konsten har en förmåga att förutse samtidigt som den skapar sin framtid. När Lars Vilks tecknade Mohammed som en rondellhund, då förstod han ganska väl vad han gjorde. Han hade försökt kränka den svenska folksjälen i många år på olika vis. Han hade byggt träkojor och torn inne i naturreservat, för det var ju heligt för svenskarna. Och han hade drivit med myndigheter genom att synliggöra hur absurda de är. För myndigheter, det är ju heligt för oss. Och han försökte håna allt som var heligt för svenskarna, och till slut så satte han huvudet på spiken. Problemet var bara att i samma slag som han pekade på absurditeten i att hålla någonting för heligt, så skapade han också en utgångspunkt för ett kraftigt polariserad debatt. Syftet var förstås att sätta igång debatten, och vad som hände var att en mycket stor del av befolkningen som tidigare inte deltagit i den politiska debatten fick en röst. Konsten är inte god, men konsten är inte heller ond. Konsten synliggör vår mänsklighet samtidigt som den formar oss som kollektiv.
Du har gett mig ett skitliv. Jag hoppas att du halkar och faller på en kniv. Och när du ligger där på golvet och smärta kvider, ska jag stå bredvid och se på.
Den här låten får avsluta min sändning här. Det var låten PS Du är ful av Bitterkvindel. Och det här är ett exempel på hur en oerhört arg och destruktiv text genom konsten då kan fungera uppbyggande. PS Du är ful är skriven av en kvinna som precis, alltså på riktigt, som precis hade blivit lämnad av sin unga, snygga och vältaliga man. Han hittade en tillfällig flört och hon var fortfarande upp över öronen förälskad i honom. Kärleken som hon kände blev i hans stora svek till en slags hat. En dubbel känsla som hon fick bearbeta genom att skriva den här låten och en hel skiva faktiskt på det här temat. Och i konsten kan det fungera så här. Någonting som säger emot sig själv som är helt absurt och helt utan självdistans ändå på något sätt kan presenteras. Det kan få en effekt. I det här fallet till och med en komisk effekt på något sätt. Kul sätt att jobba med konst. Konsten har många funktioner. Tack så mycket för mig och tack så mycket för idag.
Ni har lyssnat till programmet Efter 8. Dagens gäst var Gustav Tein. Sändningen kom från Pings Mullsjö Nyhem. Låtarna som spelades var Ranarim med Ljusbudar, Triakel med Brännvinet, Loke med Kärlekskalas, Triakel med Gammel Sara, Cornelis Vresvik med balladen om Fredrik Åkare och den söta Cecilia Lind, Ale Möller Band med Atlas, Svanevit med När jag om morgonen, Ranarim med Sista polskan, Svanevit med Billinge, Dittitarium med Kulning, Ale Mölle Band med Sandpolskan, Garmarna med Bläck, Bitterkvindel med PS Du är ful.